himself and caught him. Oh, that might have hurt him.
Yeah, that did.
Oh, yo, yo. Oh, now, does he go to
Kong? Oh, no, pep to the hook.
Oh, my God.
He kept it for four and a half, because of Alexander goes up.
Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa MMA-podd, på grund av resor och flygplan och massa astronauter som är ute där och flyger och tvätt. Så kommer nog komprimera den här podden jättesnabbt. Men Sebba är tillbaka, välkommen hem till Sverige.
Tack så mycket, I'm back alltså. Skönt. Ja,
hur känns det?
Ja, men det känns bra faktiskt. Det är 3 veckor utomlands, är lagom. Sen vill man hem till rutiner och vara hemma liksom. Komma hem till sitt hem.
Jag kan hålla med. Det brukar kännas när man kommer till ett ställe att jag kan vara här i flera månader, men sen är det verkligen de sista 4-5 dagarna, då känner man verkligen att man vill hem.
Exakt, äta min mat och liksom, man är en rutinmänniska, så man vill komma in i träningen igen som man har haft hemma och allt liksom. Man tappar ju det, allt i princip. Ja. Man ligger bara. Men det är skönt, det är välbehövligt, man behöver det också.
Ja, har du druckit vin?
Jag har druckit vin, ätit mycket mat och pressat i solen, så jag har en fin bränna här.
Sov du bra på vinet?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, för det är tydligen Paolo Costa också, för Paolo Costa hade problem att sova.
Jag förstår han, man sover jävligt oroligt på vin och magen krånglar lite och så här. Och jag är ingen van vindrickare liksom, jag tror inte att han heller är det, så... alkohol giddrar ju med sömnen, hur man använder
det. Alltså det är den konstigaste ursäkten jag har läst. Jag börjar bara känna, jag börjar tappa mer och mer respekt för honom. Den var väl redan halvt tappad. Jag verkligen respekterar killen som fight jättemycket, men de här ursäkterna han börjar komma med, det blir bara mer och mer bizarrt. Alltså om det nu stämmer att han har druckit vin, så borde han nog kanske ha hållit det helt för sig själv, för att det är inte som att någon kommer tycka att den ursäkten känns legitim. Det känns ju bara som ett är den mest korkade bortförklaringen man kan komma med.
Ja, jag tänker mest att så här, hade han druckit vin och alltså med tanke på hans fightingstil, så borde han ju ändå då bjudit upp mer till fight.
Ja.
Eftersom han skulle varit lite så här full och liksom så här, ja men nu kör vi liksom, veva loss, krogvevar lite. Mm. Men nej, jag tror att han kommer nog hitta på ett och annat hela tiden här för att kunna förklara den här förlusten, för jag tror att han förstår nog inte själv hur han kunde förlora på det sättet han gjorde också. Så det kommer vara excuse efter excuse.
Verkligen. Det är en total utklassning. Jag läste det här igår. Jag delade det på mina sociala medier. Det är många som har reagerat på den väldigt konstiga ursäkten. Jag tror ibland är det bättre att bara låta spaden vara än att fortsätta gräva det där hålet djupare och djupare.
Ja, och vadå? Det är in the past nu. Liksom. Varför sitter han och ältar det som har varit? Då är hjärnspökena där ganska grovt, kan man ju säga.
Verkligen. Men däremot Israel Adesanya, han verkar vara på banan nu på lördag. Kliver han in mot Jan Blachowicz när det är UFC 259. Och han kliver nu upp en viktklass och har möjligheten att bli en av flera att bli titulerad champ. Tankar och funderingar om mötet?
Jag kollade ju, vad heter det, countdownen här igår, tror jag. Jag tycker den var väldigt bra gjord, så hur de skildrade hans träning med Blachowicz. Men jag gillar alltid the underdog, och alla räknar bort Polish Power här. Så jag tror faktiskt att det blir en liten skräll här. Att han, alltså man underskattar honom, Jan, för mycket tycker jag. Adesanya är ju på en helt annan nivå stående. Men jag tror också att det kan ställa till det lite när du möter en större kille som slår lite hårdare, och det räcker oftast med en. Och Jan är ju en sån här upsetter som har väldigt många upsets liksom bakom sig, då man alltid har räknat bort honom. Och jag tror att 90% av alla räknar ju bort honom i den här matchen också. Men jag tror ändå att någonting säger mig att jag hoppas ju att han vinner. Jag tycker Adesanya ska hålla sig i sin viktklass. Fast det blir det här, det är ganska underhållande att han håller på och hoppar och så här. Men det är just att det är Jan, och jag har underskattat han varenda gång. Och den här gången så känner jag att han kan nog skrälla här faktiskt. Själv då, vad känner du?
Så jag vet inte, jag är kluven. Jag håller med i det där med att jag skulle nog säga att alla hela tiden underskattar Jan Blachowicz. Det är väl några gånger jag inte har gjort det kanske, och där har han väl vunnit. Men jag vet inte, jag är lite kluven här. Jag tycker Israel Adesanya ser bättre och bättre ut för varje gång, och jag undrar om Ja, alltså Jan har power. Jag håller med om Polish power. Det är ett väldigt bra uttryck för honom. För han kan släcka vem som helst och det är verkligen när som helst. Däremot så tycker jag att Israel Adesanya är för skarp. Alltså hans fotarbete, hur han jobbar med slagen, hans IQ.
Han kommer ju vara snabbare när man har snabbheten och säger vi, alltså tekniken och blicken på sin sida.
Och längdfördelen också.
Precis. Men jag känner bara att den här polska mannen, han chockar gång på gång. Liksom. Vem trodde att han skulle bli champ någon gång? Och visst, nu är divisionen inte vad den har varit sen Jones stack. Men jag går emot majoriteten här faktiskt och håller lite på Jan här och tror faktiskt att han skrällar här. Att han har något i skjortärmen här som kan faktiskt uppsätta hela kvällen. Och just att han är underdog och att det ändå kan få han att prestera lite bättre. Trots att Adesanya har alla de här attributen då som på pappret ska ge han en enkel seger.
Så här, 4 vinster i ryggen för Blahovic. Det är Luke Rockhold, Jacare Sosa, Corey Anderson och nu senast Dominic Reyes som han avslutade 2 minuter. Eller förlåt, 2 ronder in, slutet på andra ronden där. Innan var det Thiago Santos som besegrade honom via slag i rond 3. En mellanviktare som har klivit upp en viktklass då, men nu är ju Thiago Santos etablerad där uppe. Alltså det är svårt. Jag vill av någon anledning säga Israel Adesanya, men jag köper alla argumenten du har om Blahovic.
Tänk så här, jag har en liten teori här. Marvin Vettori, som egentligen gav Adesanya bland de, säger vi, tuffaste matcherna, är ju ändå en stor mellanviktare med ett bra striking game. Folk, alltså säger vi, underskattar Jans striking när han ändå har varit, tror han varit världsmästare i thai-boxning, har massa kickboxningstitlar boxning också, så han har ju också en stor en bra bakgrund och förståelse i strikingen. Så jag tror det här, det kommer bli lite, hur säger vi, Jan kommer komma med europeisk striking mot den här, hur säger vi, matrix-strikingen som Adesanya har. Och jag tror att om Adesanya underskattar och tror sig själv ha en, hur säger vi, för stor överlägsenhet i strikingen, så tror jag han kan bli chockad faktiskt. Och just att det är så mycket kraft bakom det som Jan skickar, både i sparkar och slag.
Ja, fan alltså, jag säger så här. För det intressanta sakens skull så kommer jag ändå säga Adesanya. Det blir lite roligare om du och jag inte är eniga här, känner jag. Så jag kommer föra argumentet precis som du säger. Matrix striking från Adesanya, IQ:n, sättet hur han utmanövrerade Paulo Costa i den förra matchen och fick Paulo Costa se ut som ett frågetecken. Nu tror inte jag att Jan kommer se ut som ett frågetecken där inne. Jag tror att Jan är en mycket, mycket bättre fighter än vad Paulo Costa är. Men jag tror att han kommer få problem med Adesanya. Och jag tror att vi kommer se det ganska snabbt. Så jag säger att Israel Adesanya kommer att bli champ nu på lördag natt eller söndag morgon här i svensk tid, får vi säga.
Alltså som jag säger, en sida förstår det helt och hållet, men den här gången väljer jag att tro helhjärtat på den här upsetten och på att Jan är van att möta lätta tungviktare, van att ta de smällarna, den, hur säger vi, den rytmen som är där. Sen att Adesanya kommer med en lättare, säger vi, lite snabbare stil och som du säger, en annan IQ kommer göra det. Alltså det är en intressant match. Verkligen. Väldigt, väldigt intressant match. Och jag skulle säga så här, en förlust för Adesanya i den här matchen, jag vet inte hur mycket det kommer påverka. Hans den här odödliga statusen kommer ju försvinna. Men man kommer alltid säga att han gick upp i en viktklass och där folk var lite för stora. Men en förlust för Jan tror jag ändå, så du förlorade mot Adesanya, det är okej liksom.
För Jan har redan också 8 förluster på sitt record. Det är där jag tror skillnaden blir. Medan Adesanya är obesegrad då, så det finns ju en större skalp för Jan att ta på ett sätt.
Exakt. Men det är en svår match. Alltså som jag säger, allt pekar, alla diagram, allt pekar för Adesanya. Men det är fortfarande den här, säger vi, det är en liten katalysator där som ställer till det väldigt mycket. Och det är att Jan är en större man. Har mött väldigt, väldigt bra fighters också under hela sin karriär på toppen. Och jag tror att Jan har en fördel på backen också. Att han har den, hur säger vi, det kortet är starkare för honom än vad det är för Adesanya, att han kan också eventuellt ta ner Adesanya, och då blir det en helt annan matchbild.
Lyckas han ta ner Adesanya då?
Det får vi se.
Mm. Jag är imponerad av Adesanyas utvecklingskurva. Det är det som fascinerar varje gång. Jag tycker varje gång han kliver in så ser han bara bättre och bättre och bättre ut. Och det är inte många fighters man kan säga det om. När kurvan hela tiden går åt det hållet. Först var det så här, man är nedtagningar där. Man ser någon lite bättre, hade kunnat plocka ner. Sen plötsligt har han eliminerat det problemet och folk får inte ner honom.
Exakt, men nu tänker jag att det är en lite tyngre människa som driver på, att det kan ha påverkan. För man får inte glömma hur bra Adesanya är, så är han fortfarande en människa bara.
Mm.
Man liksom får den här mystiken över sig som att han vore en övernaturlig supermutant. Men samtidigt så är han också en jättebra atlet liksom. Men en större man som försöker ta ner dig, lyckas han få ner dig, så ligger du också under med mycket mer vikt på dig själv dessutom, som ska orka ta dig upp. Och det gör också väldigt mycket, liksom den här viktökningen han själv har gjort, att det kanske inte går lika snabbt när du har kommit ner att ta dig upp, för nu har du mer massa på din egna kropp, plus att det är en annan man som väger mer. Så de där små marginalerna tror jag också kan påverka väldigt mycket. Det är därför den här matchen är väldigt, väldigt intressant.
Mm.
Och jag tror att mycket här kommer vi också se att så här, visst, går Adesanya in här och ser lika bra ut som han gjort i mellanvikten, så kommer vi också kunna få se att så här, okej, ett litet så här hum om hur det skulle gå för han i tungvikten, som han också har hintat om att han vill köra.
Ja. Han jagar ju Jones, det är ju tydligt. Jag var på Clubhouse här i helgen, så startade jag ju ett rum då som var just uppsnack, kolla på prelims tillsammans och snacka MMA. Och där kom diskussionen upp just om Israel Adesanya och John Jones. Det är väldigt många som tror att Israel Adesanya kommer vinna mot Jones. Så det är... Svaret får vi på lördag. Han måste ju ta sig förbi Jan Blachowicz om han överhuvudtaget ska ha en möjlighet att bli matchad mot Jones. För förlorar han mot Blachowicz, då är det ju kanske inte speciellt intressant med honom mot John Jones.
Nej, och det tror jag att John Jones kommer göra väldigt klart för sig då. Alltså, gå ut och säga det, att så här, du var inte på min level liksom.
Nej.
Men som du säger, det vore ju väldigt kul om han vinner i den aspekten att det kan bli väldigt roliga matchningar i framtiden.
Mm.
Att det rör om lite, men det är en klurig match faktiskt. Jag tycker att man ska inte alltid bara gå på vad man tror, för att Adesanya har sett så bra ut, utan man underskattar alltid Jan. Han är en upsetter, han har gjort det flera gånger förr, och han har den här kraften som liksom, det räcker med en smäll eller spark så kan han avgöra, medan Adesanya kanske vill nöta lite mer. Han har inte det här ett slaget så somnar, utan det är lite mer tekniskt, att han vill få dig till en position där du är lite off med fotarbetet, och där kan han få träffar för att avsluta det.
Ja, det är en otroligt, otroligt spännande match alltså.
Definitivt. Och jag tycker det är kul att den dök upp så pass snart också, att de inte sköt på det här till i sommar, till någon sån här sommargala eller UFC week eller vad det heter.
Nej, men exakt. Hade nog kunnat bli det ifall det inte var en rådande pandemi. Då är det inte helt omöjligt att de hade kanske hållit på den. Eller inte. De kanske har hoppats mer på att istället få till Adesanya mot Jones eller något sånt där.
Verkligen.
Nej, men det finns spännande matchningar att göra när den här matchen är över. Men det är tre stycken titelmatcher som är på kortet totalt. Och co-main event då, Amanda Nunes mot Megan Anderson. Alltså, Amanda Nunes har ju helt enkelt sett helt ostoppbar ut. Det går inte riktigt att säga mot Megan Anderson, även om hon har tagit sig mot en titelchans. Men då kommer hon egentligen från förlust mot Holly Holm, vinst mot Kat Zingano, förlust mot Felicia Spencer som Amanda Nunes mötte senast. Sen hon laddat upp två vinster, Sarah Fan och Norma Dumont, och det har gett henne en titelchans. I min mening kanske det är mer säger att divisionen är väldigt gles, när man med två vinster kan ta sig till en titelchans mot kanske den mest dominante inom MMA just nu.
Ja, och jag känner att det här är för att Amanda Nunes behöver gå match, hon behöver motståndare, och då har du hittat någon här som du säger är värdig chansen att få möta henne. Jag tror att chansen att hon vinner är 0,1% liksom, men Amanda Nunes måste, hon vill väl ha match, och då har hon väl trollat fram en motståndare här som enligt, hur säger vi, rankingen då ska vara den som ska gå om titeln. Men det är som du säger, divisionen är väldigt gles och det är svårt att hitta någon som verkligen man känner att så, men den här kan hota Nunes.
Jag håller med. Jag vet inte, så för min del, jag vet inte om det finns jättemycket att bryta ner den här matchen. Jag ser nog den enda anledningen att Amanda Nunes skulle kunna förlora det om hon helt ser förbi Megan Anderson och tror att det bara är att stå där och titta och den andra, ja, Megan då ska falla omkull bara av hennes blick. Men om Amanda Nunes går in och gör det hon behöver göra, då ser jag faktiskt ingenstans där Megan Anderson kan vinna den matchen.
Nej,
alltså visst, allt kan hända. Det är MMA, det är alltså rugga skrällar har ju hänt. Verkligen.
Om Megan Anderson vinner det här, och om det nu är som vi säger att det där, allt kan hända och hon har en puncher's chance och har lyckats liksom träffa Amanda Nunes på vägen in eller något, och att hon vinner på det sättet, men jag tror att Nunes kommer faktiskt gå in och göra det hon ska här och få ett avslut på TKO kanske andra ronden.
Ja, jag är lite i den linjen med. Däremot, det hade varit otroligt kul om det blev en skräll. Kan jag däremot känna. Hade Megan Anderson lyckats vinna så hade det varit så, wow, det rör sig om extremt mycket i grytan på en sekund. Sen får man ju se, jag tror att skulle det bli en rematch så tror jag nog att Amanda Nunes skulle vinna den ganska enkelt ändå. Men nej, alltså jag kan se alla titlar här byta händer, men jag gör inte riktigt det. Amanda Nunes, Megan Anderson. Men jag slänger in den där lilla varningstexten ändå. Om Amanda Nunes totalt ser förbi Megan Anderson, ja, då kan hon definitivt åka på en förlust.
Alltså, jag kan tänka mig så här att den här galan, om man bettar på alla underdogs, så kan det ge ganska mycket pengar liksom. Men det är väldigt osäkert att de också slår in, men what if? Så en liten slant skulle man kunna lägga på underdogs. För att den möjligheten finns ju alltid där, den lilla, lilla procenten att det faktiskt kan hända.
Ja, men verkligen. Vi går på den tredje titeln. Det kommer bli den första titelmatchen på kortet helt enkelt av de här tre. Och det är Aljamain Sterling som nu har tagit sig till en titelchans. Han möter Piotr Jan. Aljamain Sterling gick senast mot Corey Sandhagen. Han besegrade honom i första ronden. Endast 1-28 in på den, så satt han en rear naked choke. Efter det har Corey Sandhagen sett fantastiskt ut. Och det ser ut som att Sandhagen kan faktiskt stå på tur mot en titel om en titelchans när den här matchen är klar. Sen om det är Sterling eller Jan som vinner, det återstår att se. Sterling har i alla fall 19 vinster, 2 TKO, 8 sub, 3 förluster, har en gång blivit avslutad och det var en spark från Marlon Moraes. Vad gäller Piotr Jan? No mercy. Har 14 vinster, 1 förlust och det är domslut som han förlorade för många år sedan. Och annars har han då 7 knockouter och 1 submission vinst. Och han vann senast mot José Aldo. Obesegrad i UFC och ser bara otroligt bra ut. Tankar?
Alltså, om man tänker så här. Den här matchen är väldigt... Den här är också en sån här svår match. För Aljamain Sterling har ju alla verktyg för att kunna vinna. Jan har också alla verktyg för att vinna. Mm. Ser man vilka de har mött så tycker jag inte lika imponerad egentligen av Jans record. För han har inte mött... Han har mött många veteraner, om vi säger så. Många som kanske inte har varit i piken på sin karriär just då. Men han har också visat väldigt stor repertoar och man har blivit imponerad av honom. Jag har alltid varit impad av Jan. Jag ser att Aljamain Sterling har väl fördelen i grapplingen i den här matchen. Mm. Men för att få det till en grapplingmatch kommer det vara väldigt, väldigt svårt. Och Jan är väldigt bra, hur säger vi? Han har väldigt bra boxning och väldigt bra förståelse för brottningen och bra brottning själv. Och jag tror nog att den här matchen kommer avgöras på fötterna. Och där ser jag att Jan har fördel alla dagar i veckan. Mm. I och med att han har ett annat tempo, en annan sorts, hur säger vi, elakhet när han kliver fram. Och jag tror att Sterling kommer förlita sig mer på sparkar, försöka. Men jag tror att pressen kommer bli för stor till slut och att Jan... ta hem det här. Hur han gör det vet jag inte, men jag tror att champen förblir champ faktiskt.
Det är också en match jag är jättekluven i, alltså. Jag är extremt kluven. Jag vet inte. Jag som sagt, jag kan inte mer än hålla med om allting du har sagt. Jag tror väl lite då att det är väl backen. Det är väl där det kan teoretiskt sett skifta.
Precis. Men
nej, den här är jättesvår för mig. Den är väldigt, väldigt svår analyserad, måste jag säga. Det är 50-50 för mig hela vägen. Jag kanske har ett bättre svar till helgen, men just nu jag är oerhört kluven vad gäller just det här mötet. Jag är mer kluven här än vad jag var Adesanya Blahovic, måste jag säga.
Alltså jag kan tänka mig så här att så visst, Sterling vann över Corey Sandhagen, men det är också i första liksom, minuten i fighten. Mycket kan hända där. Corey Sandhagen kanske inte var riktigt med på vad som skedde. Sterling var aktiv, han liksom visste precis vad han ville göra. Han tog ryggen, han chockade ut honom. Att kunna göra den bedriften igen, chansen är ganska liten liksom, att kunna göra något sånt igen, om du inte är extraordinär. Jag tror att den här matchen kommer bli lite längre, den kommer bli lite mer grind liksom, det kommer bli lite tuffare, och där tror jag att Jan också har en helt annan, ett annat driv liksom, i sig. Han är mer bestämd, mer elak. Han gillar ju det här liksom, stå och exchangea med folk och äta en smäll för att ge tillbaka en liksom. Och jag tror att det där, det här mentala kommer skifta lite till Jans fördel faktiskt. Och att det är där han kan dra ut en vinst på det här. Kanske avslut i de sena ronderna eller en decision kanske. Om inte Sterling gör någon flashy liksom, går på dyker och gör en heel hook eller något.
För jag pratade ju om just det du nämner om sen. Jag håller med dig. Jag tror jag nämnde det i någon av MMA-poddarna här. Att om de möts 10 gånger. Jag kan verkligen se det gå 5-5 där. Att de vinner varannan match. Jag anser att de är väldigt, väldigt jämna. Jag tror också att den här matchen hade sett väldigt annorlunda ut. Om det inte vore för att han hade fastnat där. Men fortfarande. Det är alltså det som är lite lurigt med Jan ibland. Det kan vara att i vissa matcher så kan man nästan uppleva att jag tror inte riktigt att han kanske vinner det här. Men sen har han en förmåga till plötsligt vrida upp tempot. Jag tänker lite José Aldo. Det var inte helt solklart i alla ronder där att Jan kommer ta det. Men när han hittar sin rytm, och det kan vända ganska snabbt för honom, då blir han bara en mördare och går in och plöjer igenom sina motståndare. Precis som han gjorde med Aldo. Bara sättet han släckte Uriah Faber och... Han har ett sätt att hålla ett visst tempo och sen, boom, vrida upp vid rätt instans.
Att han rent mentalt inte viker sig fast matchen är väldigt jämn och han kanske blir träffad, så ger han, alltså han viker sig inte i sin energi att säga okej, jag börjar backa, jag börjar känna att matchen inte är min, utan han fortsätter hela tiden liksom nöta. Och det är den fördelen han har, att blir det liksom att matchen till slut blir en kamp om vem som har bäst kondition, bäst fys, så är det han som orkar mera, orkar hålla tempot hela matchen igenom liksom. Och jag tror att det är där han har också möjlighet att bryta Sterling, bryta ner honom liksom rent mentalt, att han ger inte upp på samma sätt. Fast Sterling kommer få, hur säger vi, bra möjligheter i matchen som kanske vänder matchen till hans fördel, så kommer det inte göra särskilt mycket för Jans vilja att fortsätta vilja vinna liksom. Så det är en intressant match, för det kan också räcka med att Jan gör ett misstag som Sterling kapitaliserar på.
Verkligen.
Och liksom gör det till en grappling match och då kan det ta slut, för så pass bra grappler är han.
Nej, jag håller med, och det är verkligen för mig där jag ser vinsten till Sterling, det är nog grapplingen. Om han lyckas fånga Jan och
Jag tror ska de stå och boxas med varandra och skicka slag och sparkar, så Jan har en fördel där i att han har mer erfarenhet, han är mer rutinerad i striking än vad Sterling är, och man ska ju gå till sina starka sidor, och Sterlings starka sida är att han är en bra grappler, och han har den fördelen liksom att han kan nog jiu-jitsera. Hur säger vi? Jan, men Jan är en klurig, elak man, så... Det är kul, alltså bra kort. Det kan vi bara hålla med om.
Det är helt galet.
Och kort. Att det är matcher som kan gå åt vilket håll som helst. Ja. Förutom Amanda Nunes då.
Vi lyfter två till då från huvudkortet. Det är 5 matcher totalt. Vi börjar med den som öppnar upp, och det är lätt tungvikt. Thiago Santos mot Alexander Rakic. Vad tänker du där egentligen? Alltså...
Det här är ju skickat få, hur säger vi, alltså drag racers mot varandra, och så får vi se den som träffar först och cleanast vinner liksom. Santos kanske kommer vara lite mer avvaktande, tror jag faktiskt.
Speciellt efter förlusten mot Anthony Smith. Nej, förlåt, inte, eller var det Smith? Säger jag fel här nu? Glover Teixeira, förlåt, Glover Teixeira.
Han vet att det kan ta slut, att det här är liksom oövervinnliga, och kliva rakt fram och vet att jag träffar dig med en så vinner jag. Medan Rakic, jag tror faktiskt Rakic är Rakic. Han bryr sig inte så mycket. Han har den här ungdomliga energin och vet att han är hemma i toppen. Och alltså båda de här är ju så explosiva. Det, Nackdelen är väl att det kan bli att båda respekterar varandra lite för mycket och att det kan bli en rätt tråkig match, att ingen vågar kliva fram. Men jag tror inte när det kommer till Rakic att han kommer vara passiv. Jag tror han jagar avsluten och chansen att vinna liksom, och möjligheten att förlora när han gör det är också väldigt stor. Då Santos också, det räcker liksom att han kontrar han med en. Men det kan bli en väldigt underhållande match och en väldigt tråkig match.
Jag tror att det kommer bli bra. Jag ser fram emot den. Jag är lika kluven här, men jag lutar nog lite mot Rakic. Jag vet inte varför. Det kanske är just förlusten mot Teixeira som gör det. Samtidigt kanske det är just förlusten mot Teixeira som gör Thiago Santos bättre den här gången. Att han verkligen inser att han behöver göra mycket mer. Men det är bra match. Alltså hela det här huvudkortet, det är inte en dålig match. Jag menar, den andra matchen är Islam Makhachev mot Drew Dober. Tror att Dober har en chans att stänga hypen på Makhachev?
Dober är ju en sån här, säger vi, alltså,
the dark horse.
En upsetter, en kille som äter jättemycket stryk men som ändå är i, alltså, game hela matchen igenom. Så det här kortet är ju väldigt sådär, man kan inte liksom ta ut en vinnare direkt i förhand. Just att matchningarna är väldigt, väldigt bra och väldigt jämna. Men det har varit väldigt bra matchmaking tycker jag faktiskt. Så det ska de ha väldigt stor eloge för UFC, att de har liksom, det är inte, man ser, det här är verkligen, de har gjort matcher som är väldigt, väldigt, alltså båda har lika bra kompetens att vinna matcherna i de här matchningarna, och det är häftigt att se faktiskt.
Ja.
Och vi ska ju bara vara tacksamma som fans att liksom, vi kommer få underhållande och spännande matcher som man liksom inte kommer ha någon riktigt klar vinnare på innan.
Nej, men det gör ju det till ett så fantastiskt kort. Om vi ser den förra numrerade galan kanske inte var wow, men den här är verkligen så här, okej, det är inte en tråkig match. Till och med prelims ser väldigt, väldigt bra ut måste jag säga, men vi kommer inte hinna gå in på prelims. Men däremot så tänkte jag lite bara prata om förra helgen, det som var nu i helgen då, rättare sagt, bara för några dagar sedan. Såg du matcherna? Du flög ju där, så jag vet inte om du har hunnit se.
Ja, jag såg dem igår faktiskt. Det jag såg, jag spolade igenom rätt mycket av matcherna faktiskt också. Den andra matchen jag såg i helhet var Rivera mot Munoz.
Ja, vilken match.
Ja, resten så kände jag att det var lite sömnpiller faktiskt rakt igenom.
Men kände du inte ändå när liksom Jairzinho och Sirigan var där inne och slog så att säga, alltså shit vad skönt att det här var en femrondare. Det måste du ändå ha känt ganska ofta. Att så här...
Jag har längtat att se att få tungviktare slåss i 25 minuter. Det är det bästa som finns.
Ja, för det var min känsla hela tiden. Var så här, när rond 3 var slut, jag bara vilken tur att det är 2 ronder till. Och sen när den fjärde, jag bara wow. Och sen kände jag ju typ, det hade lika gärna kunnat vara 10 ronder. För att det var så otroligt bra fighting.
Spännande.
Ja, alltså det för mig, det är så här, Jairzinho, otroligt svår person att möta. För han står där, han har laddat hagelbössan, han är redo och alla vet att det räcker med en enda träff och det är över. Och det gör ju också att folk vågar inte riktigt gå in på honom, vilket jag fattar. Och han går inte fram jättemycket själv. Men jag tycker det var bra att Gagne vann. Jag förstår att det är en svår match för Gunn. Jag kan tycka att Dana White hade väl sagt Francis Ngannou gjorde det här mot Jairzinho och Gunn kanske borde gjort något liknande. Ja, men nu är inte Cyril Gunn Francis Ngannou. Så jag kan tycka att det är fel approach, eller kanske fel kommentar, rättare
helt
sagt.
Helt approach, och säger vi, Gunn är också rätt ny i UFC. Han vill etablera sig, ta de vinsterna han behöver och bygga sitt namn och förhoppningsvis kanske bygga sitt kontrakt så att han får mer pengar än att göra en dum grej och gå och jaga Rosenstruck och gå in i en höger krok och somna liksom. Och så var de planerna soppade under mattan.
Då kan jag nog tycka istället att det är väl Rosenstruck kanske som skulle haft det kravet på sig som kanske lite kändare för att gå in och göra det.
Definitivt, och jag kan tänka mig att han också sitter på en bättre payday och han är ju det mer etablerade namnet, så det är upp till han att göra en match av det här liksom, och visa att han är the knockout artist. Men här fick vi se en väldigt passiv och ser vi. Alltså jag tror att matchen mot Ngannou och gjorde han också lite gunshy här, att han riktigt inte vågar ta chans heller för att han vet att det kan ta slut. Och jag tror att de här är väldigt måna om sina records i den aspekten att de inte vill ha förluster på avslut, men nu fick han en förlust ändå på en decision, vilket inte heller är något bra.
Nej. Nej, det vi får se. Jag vill lyfta en grej med Sirgan i alla fall. Jag tror bara han har hållit på med MMA i några år. Alltså det rör sig om max 3-4. Jag tror inte det är så mycket mer. Nej. Han är väldigt ny i sporten också, så jag tycker att bara att han har tagit sig dit, vad som han själv sa, det är som en film att jag har hamnat här, ja. I huvudmatcherna.
Jag vill att man ska bara gå och veva lite och hoppas att vet, det blir bra TV.
Ja.
Det, men jag tror fightersna tänker på sina karriärer och sina möjligheter, och en vinst här är fortfarande en vinst för han, och nu får han ju möta ännu.
Ja, flyger upp i rankingen också.
Precis, och det är det han satsar på. Har han uppfyllt sina matcher på sitt kontrakt, så får han ett nytt kontrakt, och då kanske han börjar ta lite mer risker när han vet att så här, pengarna, det är värt det.
Exakt.
Jag har råd med förlust liksom, men jag tycker han gör helt rätt. Säg faktiskt, du bara får bra pengar och sitter på ett bra kontrakt, sen kan du börja ta lite mer risker. Och visst, med risker kommer ju också belöningar, men ha i alla fall något att falla tillbaka på om det nu inte går, att risken går, det här är, hur säger vi, din chansning går igenom.
Exakt.
Tänkte Dana titta... kommer alltid vara så här.
Ja.
Speciellt i tungviktarna också. Oh, vi vill ha liksom, folk ska stå bang.
Nej, men det är svårt. Jag fattar. Det är samma som med Adesanya Romero. Om Romero står där och laddat en bomb, alltså det är inte upp till den andra att kliva in i det. Det är båda måste interagera.
Exakt.
Det där kan också bli lite frustrerande. Det krävs två för att dansa.
Den enda som kan göra det, det är Derek Lewis.
Ja.
Han kan vänta. Han kan avvakta för han vet. Det räcker med en träff. Oftast får han in den träffen också. Men Rosenstruck är inte Derek Lewis, och då funkar det inte.
Nej, och det jag menar, Rosenstruck blir hyllad för att han lyckades göra det mot Alistair Overeem, och det gör ju också att alla motståndare kommer vara försiktiga med att kliva in på det sättet. Och det är klart att Rosenstruck hade blivit så, oh, wow, kolla igen, liksom med en sekund kvar så lyckas han släcka Slurgani efter att han har legat under i 5 ronder, men ja, det är väl coolt, kul en gång kanske, men vi får se. Jag är nog lite på samma bana som dig. Jag tror att Rosenstruck har blivit lite gun-shy. Han står mer och avvaktar och vill kontra upp från och med nu efter det som hände med Ngannou. Jag tror nog för honom själv så behöver han nog gå in och få en vinst. Nu torskar han ju ändå mot det. Jag för mig att Gunn var rankad 7 och Rosenstruck var väl 4 eller något sånt där, va? Nu har inte jag rankingen i huvudet, men jag vet att Gunn i alla fall, han kliver upp efter den här
vinsten. Ska Rosenstruck få tillbaka sin hype här, så måste han ju börja knocka folk igen liksom, och visa att så här som han var i början han kom in, och att han har en sån här win streak då han bara liksom ser farlig ut. Börjar han fighta så här, alltså, så kommer hans dagar i UFC liksom vad räknade om man inte börjar leverera. Så.
Exakt. Ja, vi får se vad som händer framöver. Det blev lite kortare men väldigt kompakt. Det var nästan en superkompakt MMA-podd idag.
Ja.
Jag tänkte lyfta några grejer här bara innan vi avrundar. I vanlig ordning, följ oss gärna på alla sociala medier. Instagram, @MMA-podden, @PaulElvaje. Sen finns Clubhouse också. Där heter jag också Paul Elvaje, och du heter på Clubhouse
Sabsaba.
Och på Twitter...
Sabsaba Real 1, Real 1.
Exakt, där har ni det. Jag har mejlat, eller jag har ansökt om att få starta en grupp på Clubhouse, eller en klubb som heter MMA-podden. Det står väldigt tydligt att det kan ta förmodligen en längre stund innan man blir beviljad den klubben. Men den är där, och målet är att så fort den klubben är uppe och rullande så kommer ni kunna gå in och följa den. Och vår tanke är att ha lite liksom surr där inne, så det blir en möjlighet för er att föra en dialog med oss. Och som sagt, nu i lördags startade ett rum. Jag tror att det slutade med att vi var någonstans runt 20 personer. Alla var inte inne och pratade, men ganska många kom in, och då kan man delta i konversationer. Jag ska se om, det beror lite på, nu är det en väldigt, väldigt lång natt, men kanske i alla fall kan starta upp någonting på Clubhouse här till lördag också. Mm. Och då får ni då en möjlighet att vara med och prata. Och det kommer hända mer grejer också. Vi håller på med allting, och nu är Sebba hemma.
Nu är jag back, så nu händer det grejer.
Nu ska vi sätta oss och planera, så vi kan rulla igång med allting som vi har håller på smider planer på här nu. Så det ska bli jävligt spännande. Men yes, vi är tillbaka igen på lördag, och får bara lyfta också på lördag för alla er som har möjlighet. Missa inte FCR, Fight Club Rush. Ni kommer kunna se några två första matcherna, tror jag. De kommer gå på YouTube. Sen kommer ni kunna se resten av kortet på Fight Pass. Så att har ni Fight Pass, då kan ni se det gratis. Eller inte gratis, om ni har Fight Pass abonnemang, så kan ni se det där. Bröderna Zlatko och Davor Osrodnjac, här för mig de hette, slaktade er igen. De är även med i veckans Öppet sinne som släpps på onsdag. Och där går vi igenom hela deras resa med hur det kommer sig att de började med MMA och liksom att det handlar om att jaga drömmar, att våga trots att folk säger varför håller ni på med det här, att ändå våga fortsätta. Det är en jätteinspirerande historia från båda bröderna att höra hur de har jobbat med FCR, vilken vision de har med FCR, hur de planerar allting inför FCR och har en långsiktig plan på vad de vill och vad de vill bli inom MMA. Och allt det kommer ni höra på min andra podd Öppet sinne nu på onsdag. Så hoppa in där, lägg en prenumeration och glöm inte att prenumerera på MMA-podden samt att rata den jättegärna och lämna en recension ifall ni lyssnar på iTunes eller någon annanstans man kan göra. Så, ja, det var väl allt, Sebbe. Har jag missat något?
Stöd oss på Patreon.
Där har ni det.
Yes.
Stötta oss på Patreon. Det finns ett 100% ett exklusivt Patreon-avsnitt som ni endast kan höra där. Om ni stöttar oss där idag så får ni tillgång till allting som finns på Patreon. Och det kommer som sagt att komma ännu mer på Patreon. Så vi vill även passa på att tacka er som redan är där och stöttar oss. Alltså super super tack. Jag har sagt det tidigare, men vi säger det igen. Det är på grund av er som jag och Sebba just nu också sitter verkligen och planerar MMA-podden 2.1 miljon som kommer att dyka upp. Och det är för att ni har backat, ni har stöttat oss. För det var väldigt, väldigt nära igen att vi nästan höll på att lägga ner podden. Men när ni har klivit in och backat upp oss, så det är en väldigt stor motivation och det inspirerar oss att fortsätta och faktiskt leverera ännu mer utav det vi gör. Så stort tack till er. Där har vi det.
Yes.
Grymt. Sebba, du och jag hörs per telefon här om lite senare under dagen, så vi kan smida planer och bygga vidare på allt.
Skimen. Grymt. Må bäst allihopa.
Ha det jättebra. Tack för den här gången. Hej då.
Ciao.